disponible. Men knappt man kan söka på dem. Så det ska säkert gå bra. Hör ni mig?
Ja,
hallå.
Ja, det var Peppa Styrkus som sa det.
Ja.
Så litar jag på det. Jesus, tack att du välsignar ditt ord idag. Herre, när du kom med det här ordet, när du gick i Gudin och Herre, så hade det ett syfte. Att möta våra hjärtan, Herre, att kunna utvecklas och växa, Herre, i ditt rike och förstå bättre dina vägar, Herre. Jag ber dig, Herre, att du välsignar ditt ord på våra hjärtan, att det får bära frukt i Jesu namn. Amen. Jag hörde för lite sedan om en av våra stora finansmän, en av Wallenbergarna, jag tror han hette Peter, om jag inte minns det. Han hade sagt till en god vän så här om livet: var detta allt? Och jag vet att det är många människor som har ställt sig den frågan i livet. Var det här allt? Var det så här det skulle bli? Var det allt? Vi vet ju att man hittar någon ute, död ute vid stranden, i en strand där städerna i Stockholm och Djurgården, där han gått ut och tagit sitt eget liv. Var detta allt? Och den frågan har vi också orsak att ställa oss i det kristna sammanhanget där vi befinner oss idag. Var detta allt? Och det är ju så här att ibland så blir det lite lättsamt och vi tar lite lätt på det här. Människor som kommer till oss och människor får förbön och man ber frälsningsbön och allt möjligt. Försöker på olika sätt att leda människor in i Guds riket. Nu tillhör jag dem som tror att det behövs egentligen ingen frälsningsbön. Utan vi tror att när Guds ord når en människas hjärta så händer det någonting. Det är någonting som börjar lysa och öppnas. Och det kallar vi för tron. Tron flyttar in. Och det är en övertygelse om det man inte ser, för det finns inne i hjärtat. Tron sitter i hjärtat. Tron har inte så mycket att göra med de attribut vi omger oss med när vi sjunger och spelar och det står härliga till. Det är fint med sång och musik. Ja, det är fint liksom med alltihopa det här som är runt omkring. Men det är Guds ord som väcker tron i en människas hjärta. Så är det. Men vad händer sedan då? Ja, vi ser ju det att inte alla som har böjt sig och man kan ha gått fram till botbänken och allt möjligt. Vad händer efteråt sedan med människorna? Vi upptäcker ju att en del kommer, de stannar ett litet tag och sen så far de iväg någon annanstans. Känner ni igen det? Så är det. Och Jesus han beskriver ju det här i sin liknelse om såningsmannen som gick ut för att så. Och en del hamnade på vägen och en annat hamnade bland stenarna och annat hamnade bland ogräset och törnen och tistlar växte upp och förkvävde. Det är så, vi kan inte ta ansvar för det. Vi såg Guds ord. Och det är det jag gör här idag. Jag såg Guds ord. Sen kan det komma en annan och vattna på det här. Men ska vi komma ihåg att det är Gud som ger växten. Det är Gud som ger växten. Det kan vi inte påverka. Och det räcker inte med att vi är trevliga och mysiga och att vi håller kontakt med varandra. Ja, det är en viktig del. Men det är inte det som frågan gäller egentligen. Utan det är jordmånen som ordet har hamnat i. Och det är ju en förkunnares ständiga bön och längtan är ju att det ord som frambärs, att det ska nå till en fruktbar jord, en jordmål som tar emot utsädet och som verkar. Det är ju många människor som längtar efter frälsning och efter förlåtelse och hopp och nytt liv och alltihopa så här. Men när man väl har tagit emot Jesus då, vad händer sedan? I första Timoteusbrevet, tredje kapitel, den 15 versen, så står det så här, han skriver Paulus: men om jag dröjer så ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Ja, det är ju så liksom, man uppför sig inte hur som helst i Guds hus. Det är ju så. Därför att när vi närmar oss Gud så är Gud helig. Jag har kontakt med flera stycken som det har gått igenom åren. Det har blivit så att vi träffas inte särskilt ofta. Men man ringer ofta, så kan det vara stor nöd och besvärlighet. Och när vi har fått prata vid en stund och bett tillsammans, så säger man, det är konstigt, nu är det precis som alltihopa, det här försvann och det lättade. Och det är så, det finns den här gemenskapen, vet ni. Och när Guds ord verkar, det blir en växelverkan och Gud möter. Och det är där vi behöver varandra. Pånyttfödelsen, som Bibeln talar om, det är inte målet, det ska vi komma ihåg. Och när det kommer nya människor, människor som blir frälsta, så är inte målet bara att de ska börja knä, att de ska be en frälsningsbön eller något annat. Utan det finns något som är mycket större, mycket större. Det är början på ett nytt liv i Gud. Början på ett nytt liv. Vi förväntas ju inte mycket av barn när de föds, eller hur? Vi såg ett litet barn igår. En liten härlig tjej. Hon lever mot alla människor. Ja, hon var en tredjonare. Någonting sånt där, ja. Men hon ler emot alla människor, och särskilt så har hon blicken på sin pappa. Ja. Det där. Han kände liksom att det var ett vittnesbörd. Det är så förhållandet är, eller hur? Man klänger på mamma, men man tittar, man har blicken på pappa också. Ja, det är fantastiskt att jobba det här. I andra Korinthierbrevet 5 och 17 så står det: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Gud frälsar oss eller räddar oss inte bara ifrån någonting, utan han räddar oss och frälsar oss till någonting framförallt. Och det som han räddar och frälsar oss ifrån, ja, det ligger bakom, och det är inte något stort problem. Det är inte vår synd och hur syndiga, hur eländigt det är. Det är inget problem för Gud. Han är expert på att ta hand om människors synder. Det har han varit sedan begynnelsen. Eller hur? Ja, det har gått några tusen år sedan dess. Så Gud, han är expert på det. Men han frälsar oss till någonting. Vi kommer in i ett nytt rike där det gäller nya lagar och där det ser ut på ett annat sätt. För det första så är vi frälsta för att leva nära Gud. Man kan ju tänka liksom att målet för alltihopa är att vi ska komma till himlen. Ja, nu är det ju många teologer som inte tror att vi ska till himlen. Och det har ju för all del Jehovas vittnen sagt alla tider, att jorden är för människorna, himlen är för Gud, och vi ska alltså inte dit, utan allt ska ske här på jorden och Guds rike och allt detta. Så tror inte jag, och så tror inte vi allmänt sett i vår tankevärld, jag skulle jag säga teologi egentligen. Det stämmer inte överens. Himlen är viktig, men det är också någonting som handlar om vår relation till Gud och till varandra. Gud frälsar oss för att föra in oss i en relation. Och vad är en relation? Ja, det är inte så här ytliga saker vi pratar om, att man är goda vänner eller bästis eller så. Utan relation, djupast sett, det handlar om vad ett barn har för relation till sina föräldrar. Det är som kallas relation. Och jag har vidrört det här ämnet flera gånger, och det finns bra skäl för att upprepa det. Att det är skillnad på relation och gemenskap. Man kan alltså ha en relation till exempelvis föräldrar, men så skär det sig och så bryter man liksom kontakten och så har man förlorat gemenskapen. Den förlorade sonen till exempel, det är ju det tydligaste exemplet. När sonen fick sitt pick och pack och hade samlat ihop och drog iväg, så är ju frågan, var han fortfarande en son eller var han det inte? Vad tycker ni? Var han fortfarande son när han kom ut i främlingslandet? Självklart var han det. Men relationen gjorde att någonting i relationen gjorde att han drog iväg och så bröts gemenskapen. Och det är två olika saker. När Adam och Eva föll i synd så bröts gemenskapen med Gud. Då bröts gemenskapen med Gud. Men genom Jesus så öppnas det vägen in i en ny gemenskap med Gud på ett annat sätt än det var tidigare. Jesus säger så här i Johannes 15:5: Jag är vinträdet och ni är grenar. Det är ju spännande det här med växter. Börjar regna. Det knäpper ut på blåtaget nämligen. Halleluja. Ja, det kommer regn. Och det blir svalare också så småningom. Jesus öppnade vägen tillbaka till Gud och Jesus säger: Jag är vinträdet och ni är grenar. En gren kan inte leva utan trädet. Och så är det när någon blir frälst. En människa som blir frälst kan inte leva utan att vara inkopplad i, så att säga, sammanvuxen med trädet. Och det är trädet och det är rötterna som tillför den näringsämnen som behövs för att ska växa och utvecklas och bära frukt. Eller hur? Det här får praktiska konsekvenser naturligtvis. Det är att läsa Bibeln. Vi måste tillbaka till den situationen där vi blir läsare på nytt. När frikyrkorörelsen växte fram i Sverige så kallade man dem för läsare. Det är intressant, när den första kristna församlingen växte fram, då kallade man för vännerna för den vägen. Den vägen. Och jag tycker det var väldigt lämpligt där vid Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Eller hur? Men då kallade man visste att människor, man hade börjat att läsa Bibeln. Och så formas deras tankar och deras idéer kommer att utvecklas. Och formas av det som står i Guds ord. Alltså Guds ord. Och Guds tankar flyttar in i våra hjärtan och blir våra tankar. Frid är ej drömmar, ej känslor, ej Gud har någon skallat. Frid är detsamma som att det är att vilja detsamma som Gud. Jag ska avslaka det här, det ska man inte göra i sådana här sammanhang. Jag är så gammal nu så jag vet inte det. Frid är tankar, ej drömmar, ej Gud. Frid är att vilja detsamma som Gud. Vi formas genom Guds ord. Vårt sätt att tänka formas efter Guds ord. Det är därför som vi kan ha det så bra och så härligt och underbart. När hela världen oroar sig för framtiden. Då det gäller krig och det är krigshot och det är naturkatastrofer i dessa dagar. Det är fruktansvärt det som har hänt i Venezuela. Man räknar med att 60 000 människor är saknade hittills. Och ändå har vi inte sett slutet. Det är väl 1 000, jag såg sista siffran, 1 400 som har räddats ur spillrorna, hur det rasat, och vi har sett bilder och filmklipp från det där, hur fruktansvärt det är. Ja, det är fruktansvärt. Men jag hörde mitt i alltihopa sålet bland människor som grät och ropade. Så var det någon som ropade, Jesus! Och då tänkte jag, det finns sådana människor där också. När det blir besvärligt och när klimatet blir besvärligt, så får vi också, vi får uttala namnet Jesus, och det har betydelse för oss själva, men också för den människor som har gått i land. Att läsa och låta sig undervisa som Guds ord, att tala med Gud ärligt, att göra Gud till samtalspartner. Jag har nog sagt det här, och jag brukar nämna det. Det var en broder, en som blev frälst. Och hans namn är Jan-Erik Jan, så vet de flesta vem det är. Jag hörde honom, han var alldeles nyfrälst, och vi satt bänken framför, och jag hörde honom be första gången. Helt okonstlat, utan påverkan av andra kristna, så började han ett samtal och ett resonemang med Gud. Och jag började faktiskt gråta, jag tänkte, tänk om vi gjorde det lite oftare, vi också lika ofta. Vi lämnar de här formerna och alltihopa. Alla sådana här böner som är nedskrivna, gör dem härliga och bra och har bäst för sin tid. Men Gud vill faktiskt kommunicera med oss, han vill tala. Och när vi talar med varandra, du och jag, så då har vi ju inte en formel för det alltihopa, utan vi talar med ett öppet hjärta, fyllt av kärlek. Att tala med Gud. Och så är det en sak som är viktig, och det är att lära känna Guds röst. Hur i allt detta brus av röster idag ska man lära känna Gud? Ja, det är en hemlighet. Det är en hemlighet. Det är inte alla som upplever det. Jag får frågan ibland, hur kan du veta vad som är Guds röst? Jo, det kan jag veta därför att den stämmer överens med Guds ord. Gud säger ingenting som står i motsatsförhållande till det han har uttryckt genom Guds ord. Det är ord, Guds ord, Bibeln, det är ord som har utgått ifrån Guds mun. Och det är det som föder oss och det som när oss. Jesus, när han blir frestad efter han har blivit död, så blir han frestad förut i öknen, i minst berättelsen. Och där så kommer efter 40 dagar han fastat, och då är han hungrig naturligtvis, och så kommer djävulen och säger att om du är Guds son, så kan du väl se till att förvandla de här stenarna till bröd. Och då svarar Jesus, människan lever inte allenast av bröd, utan av det ord som utgår ur Guds mun. Det finns liv i Guds ord. Det finns liv i Guds ord. Det har utgått ifrån Guds mun. Det kristna livet är inte en prestation. Men det är de försöker liksom imponera, de berättar hur många timmar de är i bön varje dag. Och hur mycket de är väldigt trogna med offer och kontroller. Så det handlar inte om detta, inte på något sätt. Du kan inte förtjäna något av det Gud ger. Utan allt man ger det ger av nåd och kärlek. Det är inte den bästa ord, utan det handlar om gemenskap med Gud och med varandra. Det är ett ömsesidigt kärleksutbyte mellan två parter. Olycklig kärlek, jag ska inte säga någonting alls om det, men det är något av det hemskaste man kan uppleva, det är att motparten inte ger något gensvar. För att du kan tänka mig att Gud upplever det många gånger också. Att han talar och han talar och han vickar budskap och profetiska hälsningar och det ena efter det andra. Och så kommer det inget svar. Idag i moderna tider så skickar vi sms och så hoppningsvis så ska det ju komma ett svar på det. Och visst är det irriterande och jobbigt och kanske ledsamt ibland också om det inte kommer något svar. Eller hur? Det är frustrerande och det är jobbigt. Men Gud vill kommunicera med oss. Vi blir frälsta för att bli förvandlade. Det är sant att Gud älskar oss som vi är. Men Gud låter oss aldrig förbli där vi är. Det ska vi komma ihåg. Gud älskar alla människor. Alla människor är inte Guds barn. Det blir när man var del kristna tro. Vem säger att alla människor är Guds barn? Nej då, så är det inte. Jesus han talar om djävulens barn. Och uppdomas avfötterna till och med. Ondjungel tror jag står på senare utsättning. Nej då, alla är inte Guds barn, men Gud älskar alla människor. Men han låter aldrig en människa förbli där hon är, när hon en gång har kommit till honom. Den som kommer till honom, han blir aldrig utkastad. Det har vi Jesu egna ord också. Den heliga ande arbetar med oss. Det finns mycket att säga om det här. Jag hör ibland kristna som tycker att det är jobbigt ibland, men tycker att det här med det förflutna, det förföljer ändå. Och man tycker att jag är nog en väldigt dålig kristen, därför Gud svarar ju inte på mina böner och alltihopa. Ja, det finns en hel radda av olika saker. Man tycker liksom, man undrar, jag är nog inte tillräckligt bra. Men när vi känner så, då är det precis som profeterna i Gamla testamentet, ja, i Nya testamentet också. När de fick möta Gud, då kastade de sig ner på sitt ansikte mot marken. Men säger då att väl mig, jag förgås. För jag har orena läppar och bor bland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har skådat mig, men se på hur kan ni tänka hur man känner sig som människa. När man möter Guds helighet och Guds renhet. Vem känner sig inte otillräcklig då? Men det betyder ju att Gud arbetar med oss. Vi kommer aldrig att känna oss bra eller duktiga i Guds rike när det står rätt till. Vi kommer aldrig dit och vi kan säga att nu är allting och jag är så duktig och jag är så bra. Då har allting redan gått snett och kört in hittills. Men Gud arbetar med vår karaktär. Det finns saker i vårt liv som Gud behöver helga, som Gud behöver förändra. Och det gör han. Och det gör han efterhand. Och Gud han påverkar vårt sätt att tänka. Och det gör han genom sitt ord och genom sin hand. Det finns en del som läser väldigt massa böcker och väldigt massa litteratur och alltihopa. Det kan vara trevligt. Och hoppa in i andra människors liv och se hur de har och hur de lever och alltihopa. Men allt det vi tar in utav sådant stoff, det påverkar oss på ett sätt att tänka. Eller hur? På samma sätt är det med Guds ord. När vi läser Guds ord så kommer det att påverka vårt sätt att tänka, vårt sätt att tala och uttrycka oss. Det är Gud som verkar i både vilja och gärning, står det, för att hans goda vilja ska ske. Det kan Gud påverka vår vilja. Det är inte många i Bibeln som har varit lyckliga när Gud har kallat dem till tjänst i hans rike. De flesta, nästan allihopa, sa de att invändarna sagt att jag kan inte. Moses sa, jag kan inte, jag har trögt målföre, stod det. Många översättare, de menar att han stammade. Och det kan gå bra på det sättet. Och det är inte lätt att komma inför fara och stå där och stamma, eller hur? Men då sa vi ju till honom, okej, ta med dig och bussan då. Han fick hjälpa till. Men så gick det ett tag och sen ser vi då att då kan Moses stå och säga, hör ni himla och lyssna du ord, för nu ska Moses tala. Det blev en förändring. När Gud hade arbetat med honom och förändrat hans liv. Visst är det fantastiskt? Gud också arbetar med oss när det gäller våra prioriteringar i livet. Det problemet Gud har många gånger med oss är ju, det är vår vilja. Alltså. Vi vill inte helt enkelt. Man säger jag kan inte och jag har inte och jag vet inte och jag har inte tillräckligt med kunskap eller sånt där. Men det är bara invändning. Egentligen kan vi säga som det och vara ärliga på början och säga jag vill inte. Jag har varit några gånger ute på missionsfältet när vi kommer ut och det är tufft. Det är tufft att leva och arbeta. När temperaturen är betydligt högre än det vi har varit med om här. Vi har bott och levt och arbetat bland människor. Inga bekvämligheter. Det finns inget ordentligt vatten till exempel. Inget elektriskt ljus och ingenting. Och så temperaturer som större delen av året och det hamnar omkring 40 grader och ibland över 50 också. Det är inte enkelt till att säga. Så kommer det människor ut och vill bli missionärer och första frågan de ställer, måste man gå på alla möten? Hallå? Varför kommer ni hit? Vad tror ni? Varför tror ni att vi har åkt hit och satt oss i den här situationen? Jo, vi har kommit därför att Gud har sänt oss för att förkunna hans levande ord ibland människorna. Det är ju det som är Guds ärende och det som är meningen. Vår egen bekvämlighet och vår vilja har Gud många gånger väldigt jobbigt med tron. Vi har inledningsordet. Mina tankar är inte era tankar och mina vägar är inte era vägar. Hur stor är skillnaden? Ja, det är så långt som öst och det är från väster. Ja, ibland så är vi vilse. Och vi är i en situation i församlingen här idag där man ska försöka att söka Guds vilja inför framtiden. Det är inte lätta frågor, vill jag säga. Det är inte det. Och Gud har inte kommit för att göra det lätt och enkelt för oss. Han har lovat att leda oss på rätta vägar, men inte lätta. De är inte lätta, utan det krävs stor uppoffring. Det krävs att alla sätter, vad heter det på svenska? Man krokar arm med varandra. Och att man kämpar och drar åt samma håll. Annars kan det bli som när jag och en annan skulle bära en lång mast. Och så visade sig att han ville inte röra på sig. Det var att han, den andra killen där, han gick åt ena hållet och jag gick åt andra hållet. Man gick åt olika hållet och kommer man ingenstans. Det betyder att man drar åt samma håll. Man måste vara överens. Och det här är nödvändigt. Gud arbetar också med oss när det gäller våra relationer. När det gäller familjen. Det är alldeles för många vars barn har tappat tro och hamnat ut i världen istället. Alldeles för bra. Jag ska säga att de människor som jag talar högst i Guds rike, det är de som har lyckats att få alla sina barn med på vägen. Det är de som jag håller högst. Så jag menar att de har dragit vinstlotten i livet. Jag vet, jag frågade inte, det var inte jag som frågade, det var en annan som frågade. Martin Persson, han är höga känd idag. Han reste mycket tillsammans med en sångare. Och spelman Kalle Öst. Vi arbetade tillsammans i Malmö för en del år. Och han hade alla sina barn. Hur många barn hade han? 6 eller 7? 6 barn. Och alla var med på vägen. En gång om året då. Nyåret, då hade de ett möte där de sjöng och spelade och vittnade allihopa i församlingen. Och så var det någon som ställde frågan, men hur har du gjort Martin för att få alla dina barn med på det? Nej, sa han, jag har inte gjort någonting särskilt. Jag har bara sagt till mina barn att om ni vill bli så lyckliga som jag och mamma är tillsammans, då ska ni leva i gemenskap med Jesus. Om du vill bli så lyckliga som mamma har varit. Jag hoppas att du förstår vad jag också har med dig. Jag funderar på det. Många kommer och säger till oss idag att ja, ni är liksom för inte hemma längre i kyrkan. Ni är för gamla. Ni är utdaterade. Men ni förstår inte hur det är livet ute i världen idag. Ni vet inte hur världen ser ut på jord. Nu har vi varit med ett tag. Och vi har tagit en del duster med djävulen och hans anhang genom åren som har gått. Nu känner vi fienden också. Och jag vill hävda att människan är likadan i morgon och ljudelse. Romarbrevet 12:2 så säger Paulus, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar eller nya. Denna tidsålders väsen, vi behöver googla på det ordet, ska du säga, det är väldigt spännande att göra sådana här slagningar. Det är fantastiskt hur mycket det finns andlig vishet också på Google och på de här chattbåtarna. Denna tidsålders väsen. Ska vi anpassa oss efter den här tidsålders väsen? Är det möjligt? Nej. Vi ska låta oss förnyas i vårt tankeliv. Alltså, det här finns ett annat ord också i Nya Testamentet. Det talas om sinnesändring. Sinnesändring. Det betyder att man byter ett sätt att tänka mot ett annat sätt att tänka. Genom Guds ord. Genom Guds ord så får vi ett nytt sätt att tänka som stämmer överens med Guds tankar. Det här är normala saker för alla kristna, och alla borde eftersträva detta. Inte att vi ska likna världen så mycket som möjligt. Man säger ständigt igen till oss att man måste sänka trösklarna. Ja, det kan man göra. Man kan ju ta bort roten också. Eller hur? Så blir det ännu lättare att komma in. Men det man tar bort, när man tar bort roten, då tar man bort Jesus själv. För han säger, jag är roten. Då blir det hemskt. Då blir det fruktansvärt. Det går inte att ändra på något i Guds rike. Det Gud har bestämt. Det är Gud som står för reglerna. Det är inte vi. Och de ska inte anpassas. Frälsningen, den tar man emot på ett ögonblick. Det handlar om millisekunder. När någon känner att Jesus Kristus är Herre, då sker under. Men helgelsen, det är en process som pågår. Det är alltså den förändring som sker i vårt själsliv. Och själen blir inte frälst med detsamma, det ska du veta. Och det tror jag vi är medvetna om allesammans. Det tar hela vårt liv. Det tar hela vårt liv. Kroppen blir aldrig frälst. Den måste dö och grävas ner och bli full. Det finns inget hopp, och ändå är det kroppen vi satsar mest pengar på tid på. Vi ser det märkligt egentligen, va? Motsägelsefullt. Det betyder att vi kommer fortfarande att få kämpa ibland. Och vi kommer också att falla ibland. Den som menar sig stå, han ska se till att han inte faller, står det. Men vi kommer att falla, och det kommer vi göra hela tiden. Men det är så underbart, tycker jag. Jag ska inte gå djupare in i det, men det är så underbart när Paulus beskriver Guds församling och den troende enskild som en kropp med ett blodomlopp. Alla har vi varit med och skadat oss, eller hur? Genast så sätter systemet i blodomloppet in för att hela och för att läka, och kvar så blir det bara minnet genom en kanske en liten vad blir det, märke, va? En ruva kanske det lite började, och till slut så blir det inte ens det. Jag hade nästan hela livet ett bränsle här mitt på handen. Jag brände mig på strykjärnen när jag var liten. Det var en påminnelse om hela resten. Att man ska akta sig för varma strykjärnen. Så är det. Och när vi faller så är inte det heller någonting väldigt allvarligt, utan det går att få upprättelse i det. Och det leder, i bästa fall, så leder det till att vår kunskap och vår erfarenhet växer. Och vår ödmjukhet inför andra människors brister och fel växer. Men Gud, han ger inte upp. Han fortsätter att arbeta med oss. För det är det som är så underbart. En lärjunge, en Jesu lärjunge, formas steg för steg. Steg för steg. Varje troende har olika gåvor. Alla har gåvor av olika slag. Annars säger du att mina gåvor, det är så lite. Jag kan, det är så mycket jag inte kan. Nej, men Gud har gjort det precis sådan som du är av ett skäl. För att du ska passa in i hans rike. Vi har olika uppgifter i Guds rike. Den ena uppgiften är inte större än den andra. Utan alla är lika stora. Och de uppgifterna, de får man på grund av de gåvor, medfödda och av Gud givna gåvor, som var och en utvecklar. Och alla har ett uppdrag i Guds rike. Inte en enda arbetslös. Noll arbetslöshet i Guds rike. Finns hur mycket arbete som helst i Guds rike. Och Guds rike är inte bara aktiviteter vi har här i kyrkan. Jag brukar säga så här, och jag vidhåller det, att Gud är i första hand en vardagsgud. En Gud som passar in i vårt liv, i vardagen. Det är den mesta tiden där som vi finns och verkar i, och ibland andra människor som behöver få höra om Guds kärlek och Guds frälsning, eller hur? En del tror liksom att de har gått upp i kyrkan och kommit fram och lite, jag har lärt mig att lyfta huvudet på rätt håll och säga att halleluja, ibland så är allting gott och väl. Men det är inte så det fungerar. I Bolivia så är det så att det finns de som bara går på möten på söndagar, och då är det ofta mer än två möten i alla fall. Med en plats som hade vi 6 möten varje söndag. På olika håll, det var svettigt när morgonen kom, så kändes det väldigt så skönt att kunna koppla av, det kunde man göra med resan. Men en del kyrkor idag har för sig att ja, vi ska ha ett möte var 14 dag, så kan det komma lite fler. Jo, för en gång i månaden eller en gång i året, lika gärna, då har man redan börjat montera ner Guds rike. Då är man på defensiven. Då backar man bit för bit när svårigheterna möter, så backar man hela tiden mot bak. Alla har ett uppdrag. Och det största uppdraget av alla, Jesus säger i Matteus 5:14, ni är världens ljus. Ja, kanske det har varit så i tiden, liksom allting har varit gott och väl, att ljuset inte har behövt särskilt mycket. Vi nämnde den där framme till exempel idag, det kunde gått klaras utan det ljuset också, eller hur? Därför att det är ljus runt omkring oss. Men nu börjar det att bli mörka tider. Och det är då ljuset blir viktigt, det är nu, vänner. Det är nu som det kommer att bli riktigt viktigt i framtiden. Det mörknar allt mer i tiden, som man förr i en gammal sång. Och den blev föreslagen i ett möte. Det var den annan som sa att nej, jag tycker vi sjunger det ljusna nu, det är gryet idag. Men det är mycket hela bortgrunden. Och det är sant båda delarna, eller hur? Men när det blir mörkt, då kommer Guds ljus i världen att lysa desto klarare. Det är världens ljus. Vi är kallade av Gud. Det är att älska människor, att hjälpa behövande och vittna om Jesus där vi har fram. Och tillsammans så är vi med och bygger på Guds rike. Ja, Guds rike är inte bara något som ska komma, utan det finns här också och nu. Det sa Jesus redan när han säger till skaran som är samlade runt omkring honom, att Guds rike är mitt ibland. Den tidigare översättningen så stod det att Guds rike är invärtes i er. Det är inte lite det. Nu har man skjult undan det där lite grann, men det har inte varit lika stor plats. Men Guds rike är en verklighet nu. Evigheten, det börjar inte när tiden tar slut, utan evigheten börjar här. För den som tar emot Jesus och blir frälst, så börjar evigheten, det börjar här och nu. Och vi, säger Paulus, som har vårt medborgarskap i himlen, varifrån vi väntar på Herre Jesus Kristus. Visst är det underbart? Vi väntar inte på världens undergång, utan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Halleluja. Inte ett enda amen till det.
Amen.
Det tycker jag var lite klämt.
Amen.
Att älska människor, att hjälpa behövande och vittna om Jesus och bygga Guds rike. Och så kommer frågan, har Gud någon plan egentligen? Man kan ju undra. Den frågan är ju fel ställd, som politikerna brukar säga. Därför Gud har en plan, och vi är frälsta tillsammans med andra människor. Nu vet jag att det finns olika kyrkor, det vet du också. Och det ser lite olika ut, man predikar på lite olika sätt. Men det är inte för att vi ska bråka och tjafsa och bekämpa varandra. Alla har vi brister i kunskapen om Gud. Ingen förstår Gud fullt ut. Så är det. Ibland är det mera uppenbara saker, ibland är det enklare saker. Men det vi måste komma överens om är huvudriktningen. Och det är så i människans liv också. Alltså förr så frågade jag människor, hur nära Gud kan jag komma? Nu är frågan istället, hur långt bort ifrån Gud kan jag komma utan att jag förlorar gemenskap? Alltså man blir såna här gränsmänniskor. Och det vet vi, när det blir farliga tider och krig, så är de som lever i gränsmarkerna, det är de första offren. Var vill vi vara någonstans? Jo, vill vi vara nära Jesus. Eller hur? Halleluja. Ingen människa är kallad och går ensam. Och församlingen är inte bara en byggnad, alltså en struktur. Utan församlingen är en familj. Tycker ni att det är roligt när ni kommer familjemedlemmar och hälsar på? När barn kommer och hälsar på och barnbarn. Vi har ett barnbarnsbarn till och med. Är det roligt, tycker ni?
Ja, ja, visst.
Det tycker vi allihopa. Blir ni glada när de kommer och dyker upp? Ibland dyker de upp utan att tala om och överraska. Man känner en sån oerhörd glädje, eller hur?
Ja.
Det är fantastiskt. Så ska det vara i Guds församling också. Syskon och föräldrar och barn. Man är inte överens om precis allting, eller hur? Så är det ju. Men det innebär ändå att man kan glädjas att få vara tillsammans. Jag gladdes, säger kung David, jag gladdes när man sa till oss, låt oss gå till Herrens hus. Men jag gladdes när man sa, låt oss gå till Herrens hus. Jag hoppas ni inte har förlorat den glädjen. Hebreerbrevet 10:25 så läser vi, låt oss inte överge våra sammankomster. Det här knyts ett annat ord också. De som drar sig undan sig själva till det här. Den första gången jag vittnade i hela mitt liv, jag vet inte, det var 14-15 år eller till sånt där. Så då sa jag något över det här, just det här ordet, det är också det brevet. Den som drar sig undan sig själva till det där. Vi var mitt i ett skede där väldigt många ungdomar, det bästa, en väldig uppståndelse i Karlskrona. En fantastisk väckelse. Det var inte bara unga, utan det var äldre också. Och vi är många nya folk i församlingen. Men samtidigt så var vår bön som ungdomar, det var att vi samlades och vi hade bönenätter och vi bad för dem som hade lämnat gemenskapen på olika sätt. Och jag tror vi var kanske 7-8 stycken som samlades och vi bad. Ofta var det fredag natt och sen natten till lördag. Och Gud svarade på bönen. Och många utav dem, i den här lilla gruppen som var 7-8 stycken trogna, så var vi plötsligt över 100 ungdomar. Och det fanns ingenstans som var stor nog att samlas. På sommaren så var vi ute i naturen och samlade. Och så bar vi mycket tillsammans. Gud gjorde underbara ting. Jag ska inte uppehålla mig mycket vid det. Men Gud svarar på sådana böner. Det är viktigt att hålla samman. Det är viktigt med sammankomsten. Och varför är det då? Jo, det är därför att när man träffas så får man möta uppmuntran. Och det behöver vi allesammans. Jag säger, det finns människor då, de har det jobbigt i sitt andliga liv och jobbigt i det privatlivet och allting. Men så gång efter annan så hör jag dem säga att nu efter mötet, och vi bussar hem en del och så här, så säger han att nu efter mötet så känns det så ljust och så härligt igen. Och en som vill möta Jesus på ett särskilt sätt i Rödby för många år sedan, tror jag, hon är hemma hos henne. Hennes man förbjöd henne att gå på mötena, och han var en ilsken typ, alltså han led väldigt otäckt på rösten, och så ringde han upp med en dag. Så sa han, där är det Anders det här, och han stod på hans alltså, så här, jag vill bara säga några saker. Jag tänkte att nu får jag en riktig skopa ovett här. Hans fru var smittig till dig på mötena utan hans godkännande. Jag vet inte vad min fru har sagt om mig liksom hemma hos er, men jag är ingen religiös människa på något sätt, sa hon. Men jag är ärlig, sa hon, jag vill ändå säga, sa hon, att min fru, hon är alldeles så underbar som när hon kommer hem från hela möten. Det tänkte jag, amen, vilket intressant. Hon är alldeles så underbar som när hon kommer hem från hela möten. Där hämtade hon upp och hade kraft för att kunna lysa i hemmet där hon hade en ofest maken. Visst är det underbart? Visst är det underbart? Men det är sådana här saker som händer när vi är noga i sammankomsterna. Att vi samlas, att vi stöder varandra och uppmuntrar varandra. Det handlar om undervisning, det är som ordet idag. Det är lite mer av kanske bibelstudien än bara predikan. Men det är därför att vi har en andra bibelstudier just nu för tillfället. Det är viktigt för undervisningen i ordet. Och så är det förbönen, att vi får bedja med och för varandra. Gemenskap över alla gränser. En ensam miljö, ett ensamt trästycke, det är bara snart och slocknar. Men lägg till två eller tre, då blir det mycket lättare att vara brinnande. Det är bara så enkelt, eller hur? Det är inte lätt att vara en ensam kristen, men det är frågan, kan jag vara en kristen utan att gå i kyrkan? Ja, pröva så får du se hur det känns, brukar jag säga. Pröva så får du se hur det känns. Men snart så kommer ju det här behovet i alla fall. Att det här vill vi dela med andra i en fantastisk gemenskap. Där brinner elden mycket starkare. Jag ska ändå ta med till slut att vi är frälsta med ett evigt hopp. Det här är ingen tillfällig vindpust som för fram. Det är liksom inte bara en tillfällig kick som inträffar på det sättet. Utan det är något som sträcker sig ända ner i evigheten, bortom den horisont som vi har i det dagliga livet. Vi lever i hoppet. Jag tänker på det här ordet som jag skulle börja här. Det här livet är inte allt. Det tar inte slut där. Det handlar om Jesu återkomst, att han ska komma för att rädda oss till slut, när allt blir som mörkast. Det handlar om uppståndelsen ifrån det döda. Och vi ska få möta nära och kära som har gått hem till Gud innan. Det handlar om ett eget liv i gemenskap med Gud och oss. En del menar liksom att det kan vara långtråkigt med möten och man är inte särskilt sådär inspirerad av möten eller annat. Jag tänker så här, vänner, hur ska det bli om vi ska umgås med Gud i en evighet om vi inte klarar av en himmel eller två här på jorden? Man kan ju bara uppställa frågan, hur rimligt är det egentligen, eller hur rimligt är det? Och det är ju så, det säger att jag har ju inga vänner. Det finns ett jättebra lösning på det problemet. Bli en vän. Bli en vän med någon, så har du en vän. Och bli vän med en till, så är vi tre. Visst är det fantastiskt? Att vi själva får bjuda till. Det är en av Folke Sten sa en gång i ett sammanhang. Att det är ju så att om katten inte lyfter på rumpan och viftar med det, så är det ingen som hjälper honom med det. Och så är det också när det gäller vänskap, eller hur? Vi måste bjuda till själva för att någonting ska hända. Vi har varit gynna också. Det här hoppet ger styrka i lidande och i sorg, i kamp och i väntan. Därför att det drabbar oss alla. Så frälst, men sedan, sen börjar vandringen. Vi är att leva nära Gud. Att formas av Gud och att tjäna Gud. Enbyggd tillsammans. Att leva med andra troende, med andra människor. Att bli anpassningsbar. Vet ni det? Att troende människor är väldigt lovprisade och de är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför att det är människor som i regel har stor erfarenhet av sociala sammanhang. Det sociala nätverket som man har i församlingar, det är något som man visar också när man kommer ut i arbetslivet. Jag såg en undersökning om det här. Det gladde mitt hjärta. Det gladde mitt hjärta. De är mindre problematiska. Det är mera sällan upproriska. Ja. Och att bära hoppet om evigheten, frälsningen, är inte slutet på berättelsen. Det är början på någonting stort och viktigt. Herre Jesus, tack för frälsningens styrbara gåva. Hjälp oss att inte stanna vid början, eller glid efter på vägen. Hjälp oss Herre att växa i tro, i kärlek och liv. Jesus, jag ber dig, forma våra liv efter din vilja och använd oss för ditt rikes utbredande. Jesus, jag ber dig särskilt för Ronneby i den situation som befinner sig. Gud, det står att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När det ser hopplöst ut, då tar du in, Herre, och då griper du in. När alla andra möjligheter har uttömts, Herre, då kommer du in. Jesus, jag ber dig för framtiden av den här församlingen. Jag ber dig, Herre, för mycket nåd och välsignelse. Jesus Kristi namn.